Vi har den 15 september, klockan är 14 och plenum börjar. Närvaroregistrering. Talman Jörgen Pettersson anmäler om frånvaro på grund av annat lagtingsuppdrag. Lagtingsledamöterna Annette Holmberg Jansson och Sandra Listerby anmäler om frånvaro från plenum på grund av Nordiska rådets möte i Oslo. Lagtingsledamoten Harry Jansson anmäler om frånvaro från plenum på grund av UNESCO-möten på Färöarna. Och lagtingsledamoten Jörgen Gustafsson anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter. –24 ledamöter är närvarande. Antecknas. Då går vi till dagens första ärende, remissdebatt om ärende nummer 1. Tillsyn, efterlevnadskontroll och sanktioner inom cybersäkerhet och motståndskraft. Det är lagförslag 26, 2024, 2025. Och talmannens förslag är att det här ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Först presenteras ärendet av minister Jesper Josefsson som är ersättare för minister Zetterman. Varsågod.
Tack talman. Och som sagt så är det egentligen civilminister Zetterman som är ansvarig för originallagen så att säga, men har förhindrat presentera den. Och det är ganska bråttom att den kommer vidare eftersom direktivet skulle vara implementerat för ganska länge sedan. Men det här förslaget rör då ändringar i lagen om cybersäkerhet och motståndskraft. Det är en relativt ny lag här på Åland som antogs under våren och nyligen då gått igenom lagstiftningskontrollerna. Då var det rätt oklart om vad som faktiskt var åländsk behörighet eftersom självstyrelselagen pratar inte allt för mycket om det här då den antogs på 90-talet. Men det visar sig att landskapsregeringens behörighetsanalys var korrekt. Där är vårt område cybersäkerhet och väldigt långt digitalisering, om jag slår ihop allt i stort, är faktiskt åländsk behörighet. Några mindre delar föll dock i lagkontrollen och det är de det här lagförslaget rättar till då. Eftersom de är högsta grad lagtekniska och egentligen inte materiella ändringar på så vis och jag inte heller är huvudminister för originallagen så nöjer jag mig så och låter utskottet bena i eventuella detaljer tillsammans med ansvarig tjänsteman och minister. Tack talman.
Tack. Två stycken repliker är begärda. Den första går till ledamot Holmberg. Varsågod.
Talman. Jag vet inte hur insatt ministern är i det här då, men den här påföljdsnämnden som man lyfter fram här då, så vill ju landskapsregeringen med lagförslaget utse en nämnd då, med en ordförande, en vice ordförande, minst 4 övriga ledamöter samt personliga ersättare för dem då. Alltså 10 ledamöter ska den här påföljdsnämnden ha. Hur avser landskapsregeringen egentligen att säkerställa att nämndens ledamöter och ersättare verkligen har den kompetens inom cybersäkerhet, motståndskraft och de relevanta direktiven som den här lagen kräver? Alltså 10 ledamöter, det är ganska många. Och vi har i tidigare behandlingar i utskottet fått höra att det är svårt att hitta personer med den här kompetensen. Varför vill man ha en nämnd med hela 10 ledamöter? Tack.
Minister Josefsson, repliksvar.
Tack talman, och frågan är berättigad och huvudavsikten var inte att behöva ha en sån här nämnd, men det var något som föll och man löser det helt enkelt med att tillsätta en påföljdsnämnd istället för att landskapsregeringen skulle ha skött det här. Det skulle alltså inte ha räckt till enligt efter lagkontrollen. Det är så man också har på finst håll, så har man en sån här nämnd. Detaljmässigt hur den tillsätts och så kan jag tyvärr inte svara på.
Ledamot Anders Holmberg, andra replik.
talman. Ja, det ska bli intressant att se hur man ska hantera det här eftersom vi nu pratar om så här mycket personer. För utöver dessa ledamöter så vill ju landskapsregeringen också ha en ny tjänst på rättsavdelningen och en på digitaliseringsenheten. Så det betyder att vi ska anställa nytt folk också till förvaltningen. Så förvaltningen sväller ännu mera. Minister Josefsson säger då att det är bråttom med den här lagen, och det upplever jag också eftersom jag kan säga att jag inte är riktigt bekväm med hanteringen av det här. För nu idag har vi det då i plenum, men i utskottet har vi redan påbörjat behandlingen av det här lagförslaget. Så det är liksom, det känns inte riktigt att det är den här vägen vi ska jobba. Om det är så att landskapsregeringen sitter och pantar på de här och inte släpper loss de lagförslagen eller vad det är, eller att man inte lägger fram dem i god tid, vet jag inte. Men vi måste få det att löpa på ett bättre sätt än att vi i utskottet börjar behandla lagarna före de har kommit hit och presenterats av er. Tack.
Avslutande replik, svar minister Josefsson.
Tack talman. En enkel lösning på det är att jobba också i oktober. Men anledningen att det blir så här bråttom ibland, speciellt med EU-direktiv, är helt enkelt dels när de kommer. De är oftast försenade när också landet Finland implementerar dem. Och vilket vi framförallt i den här lagstiftningen är långt beroende av. Sen i det här fallet så är det också hela lagstiftningskontrollen, vilket jag önskar att funka på något annat sätt. Det är väldigt krångligt när det ska ta upp till 3 månader efter att lagtinget antar en lag, så vet vi vad som gäller och inte gäller. Och i det här fallet så fick vi reda på att det är vår behörighet, men att några saker föll, och då måste man reda upp det så att säga. Men det är ett krångligt system vi lever i. Det skriver jag under på.
Anförandets nästa och sista replikskifte går till ledamot Törnros. Varsågod.
Tack talman, och tack för presentationen. Jag har ju förmånen att få sitta i lag- och kulturutskottet och jobba då, ska vi säga, med grundlagen, eller första varianten av den här när den kom. Och jag är lite inne på samma sak som den här nämnden. Det är ju en kopia nu från finska sidan, som ju för övrigt stora delar av lagen är, om man till exempel tittar på hur det är på svenska sidan. Så min fråga till ministern är, har ni alls funderat om man kunde hantera det här på något annat sätt? Och min följdfråga till det är, måste det faktiskt ingå så här många medlemmar i prövningsnämnden? Eller har man inte kunnat tänkt sig ett lägre antal?
Minister Josefsson, repliksvar.
Tack talman. Som sagt, jag känner inte till detaljerna på det viset i den här frågan. Så mycket som jag har förstått är att man ville ju inte ha den här nämnden från början, eller från landskapsregeringens håll. Därför förde man fram ett förslag att det bara är landskapsregeringen och inte ändå en oberoende nämnd som ska avgöra det här. Men man rättar sig nu och tillsätter den nämnden. Antalet medlemmar, det får ni fråga i utskottet. Personligen kan jag också tycka att 10 låter mycket, men som sagt.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, i samband med debatten och diskussionen här i lagtingen, när så att säga första lagförslaget kom då, så fördes det en diskussion kring de ekonomiska effekterna av det här lagförslaget. Och till den delen var det ju ganska oklart. Nu har jag förstått, precis så som tidigare sagt av ledamot Holmberg, att det kommer att krävas åtminstone 2 nya tjänstemän till landskapsregeringssida plus då den här prövningsnämnden. Och mycket av det här beror ju på att landskapsregeringen valde en strängering, en strängare lagstiftning än vad direktivet kräver. Och min fråga nu till ministern är att han är alls diskuterade det här i landskapsregeringen, eftersom ni ändå kommer med en komplettering nu, om det var någonting annat i det här kostnadsdrivande grundlagförslaget som ni samtidigt har kunnat ändra på. Tack.
Minister Josefsson, avslutande repliksvar.
Tack talman. Min uppfattning är att man inte, nu har jag förstås som näringsminister det perspektivet när jag tittar på lagförslag och var tydlig i behandlingen av det här, att det inte är slängare gentemot näringsliv åtminstone. Utan sen kan det vara att det är vissa detaljer som är anpassat beroende på den åländska strukturen, men vi var åtminstone noga från dag 1 när vi fick den här presenterat på en överläggning att vi inte ska lägga oss onödigt strängt och implementera direktivet, för vi kommer ha nog med utmaningar att leva upp till det som det är. Och nu framförallt när det helt och håller vår behörighet, så det är en utmaning, men även den kommer vi klara av.
Tack för det. Då inga ytterligare har begärt ordet, så förklarar jag den här diskussionen som avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras då till lag- och kulturutskottet. Och då går vi vidare till ärende nummer 2. En remissdebatt, fortsatt remissdebatt. Ärendet rubriceras landskapslagstiftning om konsumentsäkerhet. Och det är lagförslag 27, 2024, 2025. Och här är talmannens förslag att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Diskussion. Först är det minister Jesper Josefsson som presenterar ärende. Varsågod.
Tack talman. Vi har då en blankettlag om konsumentsäkerhet på bordet. Som för Ålands del så handlar det mycket om att genomföra EUs förordning om allmän produktsäkerhet. Och en rad olika direktiv. Men bakgrunden till då initiativet från EU-håll är att det är allt fler varor från tredje länder, som exempel Kina, som importeras och säljs till lokala konsumenter. Och varor som kanske inte alla gånger tillverkas på ett säkert vis. Och därav så görs frågan om tillsyn mer angelägen än någonsin. Och sen tidigare så har vi en blankettlag inom det här, och till följd av då den nya förordningen samt Finlands nya lag så behöver också vi uppdatera vår lagstiftning, som i huvudsak är detsamma som Finlands nya lag, men förstås med Ålands anpassningar som det svenska språket och vår myndighetsstruktur. Vidare så föreslår vi att centralisera tillsynen till OMHM. Det är ändå de som har bäst kompetens inom det här området. Idag har nämligen landskapsregeringen tillsyn över kosmetiska produkter, medan OMHM har ansvar över i princip alla andra produkter som berörs av lagen. Och vi ska inte heller sticka under stolen att det finns vissa resursutmaningar för att göra all den här tillsynen. Så är ofta fallet när det kommer EU-krav. Vår småskalighet har inte kanske heller så stort behov av den här sortens tillsyn som ofta kommer från EU-nivå. Och det är också svårt att inneha all expertis och också utrustning som behövs för att göra vissa uppgifter, ta provtagningar och annat. Och där har vi samtidigt parallellt inlett också ett arbete med att få till en överenskommelseförordning där Säkerhets- och kemikalieverket skulle utföra vissa uppgifter istället. Det hör ihop med en större fråga där just området med kemikalier och så vidare, det är kanske inte en behörighet vi har allt för stor nytta av, men är väldigt utmanande och väldigt, som sagt, vår småskalighet har kanske inte nytta av det. Men där försöker vi ha så goda samarbeten som möjligt och överenskommelseförordningar där det krävs, med bland annat Säkerhets- och kemikalieverket. Men vad har den här lagen för konsekvenser för näringslivet då? Vid första anblick så tänker man att nej, inte mer byråkrati och mer tillsyn, som det ofta gör. Men i det här fallet så minskar det lite samtidigt. Tillsynsmängden, den ökar något, det gör den. Men det mesta kan ändå utföras i kombination med andra tillsyner som redan görs idag då. Men samtidigt så lyfts också en del krav bort för de som levererar så kallade konsumtionstjänster. I Finlands konsekvensbedömning, som också beskriver lagförslaget, så räknar man att företagen i den här kategorin minskar sin administrativa börda med 15-20% i förhållande till den tidigare lagen. Så det är tumme upp på den. Och ja, det passar väl bra att jag avslutar med det positiva åtminstone. Tack talman.
Tack för det. 5 stycken repliker är begärda. Den första går till ledamot Valve. Varsågod.
Talman, tack till minister Josefsson för presentationen av ett lagförslag som tyvärr till stora delar är bristfälligt. Jag kommer att återkomma till det i vårt gruppanförande. Lagförslaget är på 33 sidor. Ordet tillväxt nämns överhuvudtaget inte. Lagförslaget saknar tillväxtkonsekvensbedömning, och det vi lär oss när vi läser lagförslaget är att i riket så ledde det till mer kostnader på 3,3 miljoner för de finländska företagen, och det ledde till mera byråkrati i form av översyn. De siffror som minister Josefsson nämner på en minskad administrativ börda på 15-20% nämns överhuvudtaget inte i detta lagförslag. Tack.
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack talman. Jag tror vi i så fall har läst olika lagförslag, för det står tydligt att just den här minskningen av administrativa bördan 15-20%. Sen är det inte satt en pengasumma på det, men det finns med i lagförslaget. Jag försökte själv fundera, och tillsammans med lagberedningen, att vilken stämpel kan vi sätta på det här lagförslaget? Medför det mer byråkrati eller minskar det? Svårt att säga, så den kanske får en neutral stämpel. Det beror på, vissa företag ökar lite och vissa får mindre. Så.
Ledamot Valve, andra replik.
Talman, ett annat exempel på där minister Josefssons ord skiljer sig från lagförslaget handlar om ordet Ålandsanpassningar, som minister Josefsson nämnde i sitt anförande. I lagförslaget talas om att hantera avvikelser, och det ser väldigt mycket ut som att avvikelser är där Åland utövar sin självstyrelse. Jag vill passa på att varna för det här smygande språkbruket att kalla åländsk lagstiftning för avvikelser. Det borde vi överhuvudtaget inte göra i några lagförslag överhuvudtaget. Tack.
Minister Josefsson avstår sin avslutande replik, så vi går vidare till nästa replikskifte som går till ledamot Röblom. Varsågod.
Tack talman. Jo, det här med resurserna på OMHM och ökande ansvaret som läggs på den myndigheten, så är ju någonting som vi har kunnat följa under årens lopp här, att det blir mer och mer, och resursfrågan blir också alltid någonting vi diskuterar. Här står det ju i förslaget att man har inte resurser i nuläget att ta ansvar för tillsynen över konsumentprodukter och leksakers säkerhet. Man har inte resurser till det. Kosmetikaöversynen ligger på landskapsregeringen, och det görs inte heller i dagsläget. Vi vet också att det kan komma lagstiftningar, att det är lagstiftningar på gång i riket som kommer att innebära ytterligare arbetsuppgifter för OMHM. Upplever ministern och landskapsregeringen att vi har någon slags grepp om vad det är vi egentligen ålägger OMHM, eller är det här någonting vi borde diskutera mer ingående?
Minister Josefsson, repliksvar.
Tack talman. Det är mycket bra relevant punkt som ledamoten lyfter fram. Man har många gånger tillfört mer uppgifter och mer tillsyn till OMHM, men också landskapsregeringen, utan att kanske tillföra mer resurser. Och som sagt, och ofta är det kopplat till ett nya EU-direktiv och annat. Och det här är en utmaning vi har, och det är därför vi också försöker, jag brukar prata om tillsammans med OMHM, att försöka skapa luft för det kommer alltid komma nya krav som vi behöver uppfylla. Att där vet jag att styrelsen jobbar aktivt med att också titta över lagstiftning som man nu ska följa, att kan man minska där för att just skapa så kallad luft för att kunna göra all kommande krav som troligtvis kommer. Så det är den linjen det går till.
Andra replik, ledamot Röblom.
Tack talman. Jo, den här luften, vad man nu sätter in för betydelse i det ordet, så jag hoppas att där också ingår då förstås att det inte är ett förskört system på OMHM, att, att de är utsatta. Blir någon sjukskriven så bromsar hela processen upp. För det är också en fråga, det är inte bara en fråga om människors säkerhet och en trygghet för konsumenter, utan det är också en effektivitetsfråga för näringslivet när det gäller tillstånd och när det gäller uppdateringar och så vidare, och kunna komma till skott och få ställa frågor. Så det är oerhört viktigt att den här myndigheten får de resurser som myndigheten behöver för att göra ett gott jobb. Så jag vill bara skicka med, egentligen inte till ministern utan till utskottsbehandlingen, att det här är ju någonting vi behöver så titta seriöst närmare på.
Avslutande replik, svar minister Josefsson.
Tack talman. Jag kan bara hålla med, och ledamoten lyfte ändå en viktig punkt att det här är ju samtidigt en näringspolitisk åtgärd, och där kan man också svänga på myntet att ju lättare vi gör för näringslivet, ju lättare kontroller blir det också, ju mer tidseffektivt blir det också för myndigheten, och det är det vi har mycket fokus på och går igenom den existerande lagstiftningen och försöker hitta och gå igenom processer. Kan vi också digitalisera vissa tillståndsprövningar och annat. Så det arbetet är i full fart, och jag upplever att myndigheten tar det arbetet på största allvar och har väldigt god dialog, och det tror jag också något behöver förbättras. Att när det kommer nya lagförslag att försöka förankra det, och det gäller överlag, inte bara den här sortens tillsyn.
Vi går till nästa replik. Ledamot Törnros, varsågod.
Tack talman. Jag lyfter lite samma fråga, därför att det står ju i lagförslaget att den tillsynsuppgifter som OMHM har i dagsläget har man inte gjort. De som är kopplade till den här lagstiftningen, och de som landskapsregeringen har man inte heller gjort. Och nu väljer man då från landskapsregeringens sida att buffa över allt det här i famnen på OMHM. Om man överväger en omvärdering i resursfrågan. Men det finns ju ingen ekonomisk analys med i det här lagförslaget. Jag förstår liksom inte det här helhetstänket som landskapsregeringen har när det gäller ekonomi. Det förra lagförslaget är 2 nya tjänster. Det här vet jag inte hur många nya tjänster. Och samtidigt har landskapsregeringen sagt att man ska minska med 30 årsverken per år. Hur ska det här gå ihop?
Repliksvar minister Josefsson.
Tack talman. Det är en svår ekvation, så är det. Men det är därför vi är här och gör jobbet. Och just gällande ekonomin och antalet årsverk och vilken budget OMHM har och landskapsregeringen har, det förstås återkommer ju till varje år när vi presenterar budget för 2026. Det man har gjort tidigare, när det har kommit sådana här lagförslag, så har man kanske inte uttryckligen skrivit vilka resursbehov det finns. Det står uttryckligen att det behöver, hur många årsverken det finns för att uppfylla den här tillsynen. Tidigare upplever jag att man kanske har gömt undan det för att slippa den här diskussionen. Jag ville transparent visa på att det här är en utmaning vi har, och det kommer fortsättningsvis vara en utmaning för vår småskalighet när det kommer nya EU-krav, som det varje år gör.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, till den delen har vi absolut en samsyn, och det är inte bara jag utan många med mig som tycker att OMHM gör ett väldigt viktigt arbete, att vi har säkra livsmedel och att vi har en djurhälsa som vi vågar liksom stå upp för. Men det är det här med ekonomin som är den röda tråden. Varje lagförslag som nu kommer från landskapsregeringen så är kostnadsdrivande, och det finns inget resonemang i lagförslaget lite mer hur man har tänkt hantera det. Och det tycker jag är en svaghet, speciellt med tanke på de ekonomiska tider som vi har. Sen skulle jag också vilja säga, det sades tidigare här i salen av ledamot Ville Valve, att landskapsregeringen får inte längre skriva i våra egna lagförslag att det är en avvikelse från Finland. När vi har egen lagstiftningsbehörighet så är det vår lag som gäller. Det är inte fråga om.
Minister Josefsson, avslutande repliksvar.
Tack talman. Man kan alltid säkert önska betydligt bättre ekonomiska konsekvenser. Jag tror inte att det passar sig ett lagförslag att skriva detalj hur man ska finansiera olika. Det gör man i en budget. Lagförslagen berättar lagförslaget och vilka konsekvenser det har. Och sen löser man ekonomin. Så är det. Men man ska ju vara tydlig med att det har ekonomiska konsekvenser. Sen del två är att försöka lösa de ekonomiska konsekvenserna. Men jag tycker lagförslaget väldigt tydligt beskriver de ekonomiska konsekvenserna. Och det man löser det budgetmässigt, eller som vi gör, försöker också lösa det med en överenskommelseförordning. Det i sig kan också medföra vissa kostnader, men i det här fallet tror jag det är den smartaste vägen att gå.
Nästa replik går till ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack talman och tack minister Josefsson. Jag blev nöjd när jag såg i lagförslaget att landskapsregeringen ämnar hålla sig innanför de ekonomiska ramarna. Det vill jag nästan tillskriva det finanspolitiska ramverket, för att det har man sällan tidigare sett i ett lagförslag. Sen är det också bra att man samlar kompetensen för översyn och tillsyn under OMH för att få en kostnadseffektiv organisation. Det är också bra. Men jag tänkte rätas lite och egentligen ifrågasätta. Jag märker att ingen av våra näringslivsorganisationer lämnar remiss. Antingen så tycker man att allting är jättebra, eller så tänker man att det spelar ändå ingen roll. Men har ministern reflekterat över att är det här en lagstiftning som egentligen har någon nytta av att ha en behörighet kring?
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack talman. Tack för synpunkterna. Och frågan är berättigad. Den är som i det här fallet har vi ju i princip rakt av en blankettlag. Jag tror det vore dumt också att ha väldigt annorlunda från vad man har i närliggande regioner. Det skulle bara vara till negativt för näringslivet, tror jag. Något extra att hålla koll på när ändå varor transporteras och säljs över gränserna. Och framförallt Åland, Sverige, Finland. Så svårt att säga. Nyttan av behörigheten, det har varit på tal i självstyrelserevisionen just kemikalieområde, och det är delar av det här, och det är kanske något man skulle kunna flytta över, men man behöver göra en ordentlig konsekvensanalys av det kan ju förstås finnas.
Andra replik, ledamot John Holmberg.
Tack talman. Det är väl så att vårt näringsliv vill ju att i alla fall ska vara konkurrensneutralt, och oftast vill man inte på något sätt göra dess villkoren sämre eller mer byråkratiska här än i våra närregioner. Det som ju är och har varit en längre tid, det är ju att den här kön till lagberedningen ringlar sig allt längre, och EU-direktiv bland annat och implementeringar etc. Så kommer det allt snabbare takt och ställer allt större krav. Så frågan är att borde vi politiskt börja fundera på vilken lagstiftning egentligen prioriterar? Den som varken gör skillnad för ålänningen och Ålands konkurrenskraft och Ålands attraktionskraft. Framom lagstiftning som egentligen bara är copy-paste och skapar ännu hårdare tryck på redan hårt drabbade resurser.
Avslutande replik, svar minister Josefsson.
Tack talman. Det tycker jag absolut att han borde göra. Speciellt nu i samband med självstyrelserevisionen. Sen, det är inte jättelätt att varken ge bort eller få nya behörighetsområden. Det är bevisat. Men jag tycker det är en jättebra frågeställning. Sen tycker jag ändå att vi ska värna att vi har en självstyrelse och har den möjligheten. Man vet aldrig när den kan gynna oss. Till exempel gällande lotteri och lotteriskatt, så kanske man inte tänkte när man fick den behörigheten att den skulle vara jättegynnsam. Men det ser vi annat på. Så man ska vara lite försiktig med att ge bort behörighet ändå. Man vet aldrig vilken möjlighet den kan ge. Men vi har en jättestor utmaning att göra framförallt EU, alla direktiv och alla EU-krav också på vårt håll och inte bara näringslivet. Så är det.
Det sista replikskiftet går till ledamot Anders Holmberg. Varsågod.
Fru talman. Minister Josef som nämner ju de här ekonomiska konsekvenserna flera gånger. OMHM betonar ju att i nuläget saknas tillräckliga resurser både hos myndigheten och hos landskapsregeringen för att hantera alla de här nya uppgifterna som lagförslaget medför. Vem är det tänkt att ska betala det här riktigt? Vi har hört tidigare replikskiften. Är det landskapsregeringen som kommer att finansiera det här direkt till OMHM? Eller är det de åländska företagarna som nu får ökade kostnader och som ska finansiera det här lagförslaget? I så fall är det ju inga något mindre arbete för företagen. Jo, kanske mindre arbete, men kostnaderna ökar. Är det så det kommer att bli?
Repliksvar, minister Josefsson.
Tack, talman. Som sagt, det här är en fråga man får återkomma till när man presenterar budgeten, och i samband med det fastlås också alla avgifter hos OMH. Men som näringsminister är jag förstås inte så sugen på att höja några avgifter gentemot näringslivet, utan snarare tvärtom, och det är den linjen vi jobbar utifrån. Men vi håller oss inom kostnadsramarna och presenterar ett lagförslag därefter som förhoppningsvis är väldigt näringsvänligt också.
Andra replik till Anders Holmberg.
Fru talman, det är lite oklart här om vi får en ökad tillsyn nu, så att säga. Vi har hört från Finland hur de kostnaderna ökar ganska mycket för de finländska företagen, uppemot 3 miljoner. Jag saknar ju lite konsekvensanalyser ekonomiska här i det här lagförslaget. Vad innebär det här för de åländska företagarna? Så jag hoppas ju verkligen att utskottet tittar närmare på det här och ser vad det kommer att innebära. För att det är ju viktigt när det kommer lagförslag här. Jag tror det var ledamot Törnros som nämnde det, att nu kommer det ett lagförslag till där det blir mer resurser och så vidare. Nu har vi två lagförslag här på början av plenum med 4 nya tjänster kanske. Det är mycket det.
Avslutande replik, svar minister Josefsson.
Tack, talman. Så jag kan bara säga att jag tycker det är positivt att man är så här pass transparent i lagstiftningen och visar att de här nya kraven medför de här resurserna. Och som jag sa, jag sticker absolut inte under stolen att vi har utmaning att uppfylla alla EU-krav som vi får på oss. Och så gäller det också näringslivet. Och därför har vi tagit grepp om ekonomin, ett ordentligt grepp om ekonomin, för att, och där gäller det att prioritera. Vi har ett kostnadstak att förhålla oss till och vi prioriterar därefter. Så vi får återkomma gällande den ekonomiska delen. Och gällande näringslivets kostnader så kan man väl tänka 3,3 miljoner och ta Ålands andel på det. Så det i sig är inte så stora belopp åtminstone. Det är större konsekvenser för det offentliga i det här fallet.
Och efter ministerns anförande är det nu dags för gruppanförandena, och det första gruppanförande hålls av Liberalernas lagtingsledamot Benny Pettersson. Varsågod.
Talman, bästa lagting. Vi behandlar idag lagförslag om landskapslagstiftning om konsumentsäkerhet. Lagförslaget syftar till att öka konsumenternas säkerhet och skydd. En konsument ska kunna lita på att exempelvis en leksak som inköpt på Åland är säker, och att barn inte ska kunna få i sig smådelar eller giftiga färger enligt de regler som gäller inom EU. Varför behöver vi då den här lagen? Ja, hur många av oss har nu inte handlat någonting på nätet de senaste månaderna? En leksak till barnbarnet eller en laddare till telefonen. Hur ofta har vi verkligen kontrollerat varan? Är den testad? Är märkningen korrekt och är den säker? Det är just för att vi inte ska behöva ställa de frågorna som vi behöver en tydlig lagstiftning. EUs nya produktsäkerhetsförordning syftar till att alla varor och tjänster som säljs inom EU, även det som säljs online, ska leva upp till samma krav på säkerhet. Om man väljer att handla direkt ifrån länder utanför EU så kan man ju inte vara säker på att de produkterna är i enlighet med EUs krav på produktsäkerhet. Så det är bra att välja i första hand lokala företag. Väljer man att handla online så är det bra att välja europeiska företag. Landskapsregeringen föreslår en blankettlag, och vår bedömning är att det är ändamålsenligt i detta fall, för att säkerställa att vi automatiskt följer samma regler som i riket och i EU. Det är fördelen med självstyrelsen, att vi väljer själva vad som fungerar bäst för oss. Lagförslaget klargör också ansvarsfördelningen. OMHM får huvudansvaret för tillsynen, medan landskapsregeringen behåller den mer strategiska rollen och styra upp och följa lagstiftningen. Så här långt är det väl ändå rätt självklart och logiskt, men samtidigt blir man att fundera på kring all arbetsbörda som dessa regler kommer med i en ständig ström. Har vi verkligen möjlighet i vårt lilla samhälle att klara av efterlevnandet av alla regler? Lagförslagen nämner också mer behov av mer resurser till OMH. Vidare nämns också en avsikt att söka en överenskommelse förordning där man avser överföra helt eller delar av förvaltningsbehörigheten gällande tillsyn av produktsäkerhet till riksmyndigheter. Det kommer förstås med en kostnad, men det måste ändå anses vara mer realistiskt än att vi ska hantera det själva. Talman, jag ser fram emot behandlingen i utskottet och att inhämta mer kunskap. För oss liberaler är det viktigt att lagstiftning är begriplig och rättssäker. Det är viktigt att konsumenternas vardag är trygg och det är viktigt att företagarna har stabila villkor. Den liberala lagtingsgruppen står bakom lagförslaget som helhet. Tack.
Två repliker har begärt, så den första repliken går till lagtingsledamoten Ville Valme. Varsågod.
Talman, precis som ledamoten Pettersson sa så är fördelen med självstyrelse att vi väljer det som passar bäst för oss. Och nu kopierar vi rent faktiskt den finländska lagen om produktsäkerhet. Så min fråga är, hade det här gått att göra enklare? Har regeringen, regeringsblocket, övervägt ett enklare alternativ? För om man talar i termer av enkelhet och begriplighet så blir det ju ett myller av korsreferenser från den åländska konsumentsäkerhetslagen till den finländska till EU-lagstiftning. Det är inte helt lättbegripligt så här. Tack.
Repliksvar, lagtingsledamot Pettersson, varsågod.
Tack. Nej, jag har inte varit med i diskussionerna angående ett enklare alternativ och jag tänker att det här är någonting som vi får fördjupa oss lite med i utskottet och se hur man har resonerat på ett lite djupare plan än det vad vi nu har läst här i det här förslaget.
Andra replik till ledamoten Valve, varsågod.
Talman, det låter lovande. Jag läste ekonomiutskottets behandling av motsvarande lag. De hörde då Finlands näringsliv, de hörde också turism och restaurangförbundet och sektorer som nog kan sägas ha ganska stor betydelse också för Ålands näringsliv. Så jag ser fram emot en omsorgsfull behandling i utskottet. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Pettersson, varsågod.
Ja, vi ska bestämma vilka höranden vi har och jag hör vad ledamoten säger och antecknar lite här, så vi hoppas att det ska vara det fyllest. Tack.
Och nästa replik går till lagtingsledamot Alfons Röblom. Varsågod.
Tack talman. Jag vill bara ta tillfälle i akt för jag tycker att ledamoten Pettersson kom in på det i sitt anförande att i många sammanhang så gafflas det och gnälls om EU och vad EU är bra för och vad vi ska ha det till. Men här tycker jag ju samtidigt är ett exempel på där, det ju är, där EU verkligen fyller en funktion och det är ju att se till att vi som konsumenter har möjlighet att köpa inom unionen saker och förhoppningsvis i ganska stor utsträckning i alla fall lita på att vi vet vad det är vi köper och att det är säkra prylar. Så jag ville faktiskt bara ta tillfälle i akt och sekundera det resonemanget lite. För jag tror inte att det är någonting som konsumenterna på Åland här skulle vilja ha som vardag. Att man själv skulle måste ränna runt och undersöka var och varannan vara själv. Utan det är skönt att det finns ett system på unionsnivå där vi är en stor marknad som har de här reglerna.
Repliksvar, ledamot Pettersson, varsågod.
Tack, jo. Jag tror att ledamot Röblom och jag har ganska likartad syn på EU och precis som ni nämner här så är det ju mycket av de här små sakerna som man inte ser i sin vardag som vi ändå har ett skydd och en trygg tillvaro i kring som EU ser till att vi har och det är väldigt lätt att fokusera på sådana saker som är negativa och sådana saker som styrs långt över våra huvuden, men det finns också väldigt mycket positivt.
Och Röblom är nöjd så då var replikskiftet klart och vi fortsätter med nästa gruppanförande som hålls av Åländsk Centers lagtingsledamot Liss Mattsson. Varsågod.
Tack för det, talman. Vi lever idag i en digital värld där trender och varor sprids snabbt över gränserna. Mycket köps idag direkt på nätet och då blir mellanhänderna färre. Det gör handeln smidigare, men det innebär också risker. Flera produkter kan nå våra konsumenter utan att alltid leva upp till det säkerhetskrav vi förväntar oss. Inledningsvis kan konstateras att en lagstiftning som benämns konsumentsäkerhet grundar sig på en EU-förordning. Från landskapsregeringens sida föreslås det att denna lagstiftning antas som en blankettlag genom Finlands lag om konsumentsäkerhet. Åland har redan en blankettlag på område, men landskapsregeringen gör bedömningen att den behöver förnyas av flera skäl, både lagtekniska och pedagogiska. Den EU-förordning om produktsäkerhet som ligger till grund syftar till att minska konsumenternas kostnader till följd av skador och dödsfall orsakade av osäkra produkter både på kort och på lång sikt. Från kommissionens sida bedömer man att direktivet kommer att leda till minskade kostnader för konsumenterna eftersom återkallelse av produkter antas effektiviseras. Vidare förväntas skillnaderna i EU-ländernas nationella genomförande minska genom förordningen. Kommissionen förutspår även att den rättsliga fragmenteringen minskar, vilket i sin tur innebär lägre kostnader för företagen. Att förordningen bedöms bidra till något minskade kostnader för företagen välkomnas av Åländsk Center. Och det ska bli intressant, tycker jag, i utskottet sen att också höra företagen och se hur de ser på lagstiftningen. Från Centergruppen noterar vi att blankettlagen kommer att tillämpas inte bara på konsumentprodukters och konsumtionstjänsters säkerhet utan även på leksakers och kosmetikaprodukters säkerhet. Lagstiftningsgruppen noterar också att OMHM genom lagförslaget ges ansvar som tillsynsmyndighet även för de så kallade kosmetiska produkterna. Ett ansvar som då tidigare har legat på landskapsregeringen. På det sättet torde tillsynen bli mer ändamålsenlig då allt som rör tillsyn på området produktsäkerhet tillfaller OMHMs ansvarsområde. Och det finns därmed anledning att se över resursfördelningen mellan landskapet och myndigheten. Något som även betonas i framställningen. Tillika kan man också notera, som här tidigare sagts också, att OMHM hela tiden tilldelas nya ansvarsområden genom EU-förordning. Och samtidigt som man ofta då påpekar att kostnaderna ökar för OMHM. Så där finns det väl ett litet varningens finger, och det är bra om utskottet tittar vidare på den frågeställningen. Landskapsregeringen överväger dessutom att anta en överenskommelseförordning för att föra över tillsynsansvaret till den nationella riksmyndigheten på området, det vill säga Säkerhets- och kemikalieverket. Detta är en fråga som också utskottet kan fördjupa sig i för att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser en sådan lösning eventuellt kunde medföra för Åland. Centergruppen noterar även att landskapsregeringens tillsynsansvar förväntas kunna lösas inom de befintliga ekonomiska ramar, något vi såklart ser positivt på. Talman, det här lagförslaget i grunden handlar om trygghet för våra konsumenter, att varor och tjänster på marknaden ska vara säkra. Men samtidigt vill vi i Centergruppen påminna om vikten av sunt förnuft och eget ansvar och inte minst föräldraransvar när det gäller vad vi och våra barn använder. Jag avslutar där. Tack, talman.
En replik har begärt, så det är lagtingsledamot Ville Valve. Varsågod.
Talman, på flera ställen i lagförslaget så nämns återkommande årliga kostnader för företagen, på ett ställe motsvarande 0,02%. Så nämns det också för Finlands företagare kostnader i form av 3,3 miljoner euro första året. Därefter 3,0 miljoner euro för kommande år. Och på ett ställe så står det att riket bedömer sammantagen att lagen om konsumtionstjänster säkerhet kommer att minska företagens, föreningarnas och kommunernas administrativa börda med 15-20% i förhållande till den tidigare konsumentsäkerhetslagen. Det som förbryllar mig är att jag sökt denna siffra i konsumentsäkerhetslagen. Den nämns inte i regeringens proposition. Den nämns inte i riksdagsutskottens betänkande. Så innan 15-20% används flera gånger så vill jag egentligen uppmana alla i den här salen till källkritik. Varifrån kommer dessa felstavade 15-20%? Tack.
Repliksvar, ledamot Mattsson. Varsågod.
Tack, talman. Som utskottsledamot så noterar jag då Valves frågeställning och kan ta den här med mig vidare i utskottet för att se på det närmare. Det behöver helt klart förtydligas.
Andra replik till ledamot Valve, eller han är nöjd så, och det betyder att replikskiftet är avslutat och vi fortsätter med nästa gruppanförande som hålls av Moderat Samlings lagtingsledamot Ville Valve. Varsågod.
Talman, i senaste arbetslöshetsundersökning låg ungdomsarbetslösheten på Åland på 8,8% för unga. 8,8% av våra unga saknar jobb. Många är oroliga för hur det ska gå för våra unga. Och lösningen stavas jobb. Vi behöver flera jobb på Åland och därför behöver Åland ekonomisk tillväxt. Vår BNP per capita ligger, det har sagts många gånger, sedan 15 år tillbaka under både Sveriges och Finlands. Det behövs en kraftfull och fokuserad näringspolitik. Den behövs nu, den behövs inte om 2 år. Den kraftfulla näringspolitiken behöver genomsyra samtliga lagförslag som lämnas till Ålands lagting. Och alldeles särskilt de som reglerar Ålands företagare. Och det är ett sådant som vi har på bordet idag. Detta lagförslag är på 33 sidor. Ordet tillväxt nämns inte. Lagförslaget saknar en tillväxtkonsekvensbedömning. Däremot får vi veta att när lagen antogs i Finland förmodades detta leda till mer kostnader för företagen på ungefär 3,3 miljoner euro. Lokalt innebär det mera byråkrati i form av tillsyn. Och det kommer att innebära ungefär 3 miljoner euro årligen under de följande åren, uppskattningsvis för de finländska företagen. På 33 sidor nämns inte heller med ett ord någon ambition om att minska krånglet för företagare. Det är ju för sig inte förvånande, dock så regeringsprogrammet är 33 sidor långt och ordet avbyråkratisering saknas. Talman, vi har starka betänkligheter kring att utöka AMHMs arbetsbörda trots att det rent av i lagförslaget står att de hittills inte gjort någon tillsyn på grund av resursbrist. Lagförslaget motiveras allmänt med att det ska passa ihop med Ålands särskilda förhållanden och myndighetsstruktur. Och på att hantera avvikelser, det vill säga att Åland utövar sin självstyrelse, vilket jag nämnde i en tidigare replik. Ett bra lagförslag hade motiverat varför de åländska företagen nu måste acceptera ökad byråkrati och ökade kostnader. Den hade också innehållit en försäkran om att nu lägger vi oss på den absolut enklaste nivån som går att göra. För att ålänningarna och de åländska företagarna ska ha det så enkelt som möjligt. Den frågan tycks inte ha ställts. Går det att göra enklare? Fokus ligger istället på helt andra saker i det här lagförslaget. Fokus ligger på hur passar detta in i myndighetspusslet. Hur mycket våt filt kan vi lägga på våra åländska företag? Regeringen borde överväga att ta tillbaka lagförslaget och göra en tillväxttvätt. Titta en gång till. Går det att lindra de åländska företagarnas administrativa börda istället för att öka den? Det ser mycket ut som att vi kommer att rösta för ett förkastande av detta lagförslag. Tack för ordet.
En replik har begärt, så det är minister Jesper Josefsson. Varsågod.
Tack talman. Det är kul att oppositionen verkar vara pigg och alerta inför en höst av debatt. Men i det här fallet så tycker jag att man gör lite en höna av en fjäder. Det här lagförslaget handlar om en blankettlag om implementering av nya EU-direktiv. Och den har faktiskt en ovanligt detaljrik konsekvensbedömning. Åtminstone under de 6 år som jag har varit med så tycker jag lagberedningen har gjort ett väldigt bra jobb och just ställt de frågorna. Det står ju förstås inte vilka frågor man har ställt på så vis. Men man tar tydligt vilka ekonomiska konsekvenser är det, hur ser det ut i dagens läge och vilken administrativ börda medför det näringslivet och också den offentliga sektorn?
Repliksvar, ledamot Valve, varsågod.
Nå, talman, hörna av en fjäder, det må ligga i betraktarens öga. Men det är mycket viktigt att det genomsyrar samtliga lagförslag. Kan vi göra det på ett annat sätt? Kan vi göra det enklare? Och det är en betydande brist att det resonemanget saknas helt i det här lagförslaget. Och ännu mindre finns det en tillväxtkonsekvensanalys eller bedömning. Sen är det nog tveksamt om det svarar på frågan hur mycket kostar det för de åländska företagen? För vilka åländska företag? Hur mycket Det är ju copy-pastat ifrån Rikets konsekvensbedömning. Detta med 3,3 miljoner och sen 3,0 under påföljande år. Men för den åländska företagaren måtte detta lagförslag kännas dunkelt hotfullt.
Andra replik till minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Som sagt, man gör lite en höna av en fjäder och förhoppningsvis, eller med förhoppning att få lite rubriker. Som tidigare nämndes så det var ingen näringslivsförening eller annan som heller gav remissvar fast man skickade ut förfrågan om det. Så från det hållet så räknar man inte med att det har allt för stora konsekvenser, vilket tydligt står i konsekvensbedömningen. Jag vet ärligt inte hur man skulle vara jättemycket tydligare. Förstås på eurocent, men det är också väldigt svårt att ta fram sådana siffror. Det i sig kräver mycket jobb. Vi kan bara konstatera att det inte medför särskilt stora konsekvenser för näringslivet. Det blir ungefär plus minus totalt sett.
Avslutande replik, svarledare mot Valve, varsågod.
Talman, till det sistnämnda ställer jag mig ytterst skeptisk. För små och medelstora företagare så kan det här vara en väldigt stor grej. Och det är en ganska stor grej också när man läser den finländska propositionen. Det är bristfälligt beskrivet vilka dessa konsekvenser är. Och den andra bristen är att frågan överhuvudtaget inte ställs i den här lagförslaget. Går det att göra enklare än vi gör idag? Det hade varit betydligt mer betryggande om denna fråga hade ställts. Går det att göra enklare? Ja eller nej? Och varför? Går det att göra eller inte går? Tack.
Och vi fortsätter med nästa gruppanförande som hålls av Socialdemokraternas lagtingsledamot Jesse Eckermann. Varsågod.
Tack talman och bästa lagtingskollegor. Idag behandlar vi förslaget om landskapslag om konsumentsäkerhet. På pappret må det faktiskt vara en ganska teknisk anpassning av EUs regelverk, men på riktigt så handlar det här om vardagen. Den nya EU-förordningen som trädde i kraft i december svarar mot en global handel och en växande e-handel där produkterna snabbt når oss också från olika länder utanför EU. Och då är det väl klart att åländska konsumenter ska ha samma skydd som Finland, Sverige och resten av Europa. Myndigheternas ansvar blir tydligare, dess verktyg för att stoppa farliga produkter starkare och konsumenternas trygghet blir bättre garanterad oavsett om man handlar sina saker lokalt eller via nätet. Jag själv är ganska intresserad av historia och när jag ska skriva det här anförande så kommer jag på att jag är säkert sist i listan bland gruppanförande, åtminstone någorlunda sist. Och jag har suttit och faktiskt kolla igenom ganska många videos och artiklar med hur livet såg ut före man hade en slags konsumentsäkerhetslagstiftning och kontrollavgifter och sånt. Och det var inte allt för trevliga leksaker man kunde köpa. Man kunde köpa hemmalab med uran som barnen kunde sitta och leka med i vardagsrummet och så vidare på 60-70-talet och så vidare. Så att det är ganska kul om man vill sätta sig in i de här sakerna. Idag så kan man ju se olika saker som man har i hemmet. Till exempel en mobilladdare som du beställer hem från nätet. Ingen kontroll. Man vet inte riktigt vem som har tillverkat den, hur den är tillverkad. Den är säker för våra eluttag och så här. Och det händer ju att det överhettas och börjar brinna till och med när folk ligger och sover. Så skillnaden mellan trygghet och katastrof är oftast alltså en lagstiftning. Det finns också flera andra skrämmande exempel från vardagen när folk beställer hem mediciner och kosttillskott från nätet, olika skönhetsprodukter och kemikalier. Och det kan vara något helt annat inuti förpackningen än det som står på förpackningen i regel. Och i värsta fall så är det helt klart rena gifter. Och här är också konsumentsäkerhet inte bara viktigt, det är skillnaden mellan liv och död. Det handlar alltså inte bara om trygghet, det handlar också om tillit och ansvar. Och lagarna skyddar oss inte oss bara som konsumenter utan också de som tillverkar, transporterar och säljer varorna. Och det här är vårt gemensamma skyddsnät och det är det som gör att vi kan leva tryggt i en värld full av gränsöverskridande handel. Och som sagt, som sista gruppanförande på listan så finns det inte så mycket mer att tillägga vad som inte har sagts. Men om ni liksom jag är intresserade, så ta reda på, gå in och kolla på YouTube till exempel om vad man kunde köpa för prylar före det fanns en reglering och en lagstiftning. Tack.
Och då var gruppanförandena avklarade och vi har ett anförande kvar här på listan. Det är lagtingsledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting och åhörare. Jag önskar öppna upp tankebanorna med ett anförande som på intet sätt ifrågasätter vår självstyrelse, tvärtom, utan mer som ett inslag i den ekonomiska verklighet vi politiskt behöver ha kontroll över. Anförandet riktar heller ingen kritik mot varken lagberedning, tjänstemän, landskapsregering, majoritet eller opposition. Det handlar om att vi återigen har ett lagförslag som kanske riskerar eller kanske ska vi säga tvingar fram ökade resurser för bland annat tillsyn. Och där vår litenhet ännu en gång gör sig påmind genom att vi måste tänja på redan begränsade resurser. Är vår lagstiftningsbehörighet gällande konsumentsäkerhet något som förbättrar ålänningarnas vardag? Ålands attraktionskraft eller konkurrenskraft för våra företag? Eller skulle det vara bättre att vi lägger våra resurser på den lagstiftning som verkligen gör skillnad och som utvecklar Åland? Jag tror det är något vi på allvar behöver förbereda oss på, speciellt när den ekonomiska verkligheten börjar nå det offentliga Åland. Tempot i strömmen av ny lagstiftning och direktiv ser dessutom ut att öka över tid. I lagförslaget framkommer ett eftertänksamt resonemang om ansvarsfördelning, nya resurser och överenskommelseförordningar. Jag citerar direkt ur lagförslaget. Landskapsregeringen bedömer att tillsynen över kosmetiska produkter, vilken i dagsläget ankommer på landskapsregeringen, i och med den nya blankettlagen bör överföras till OMHM. Överförandet bör ske med hänvisning till ändamålsenligheten i att samla hela produktsäkerhetstillsynen vid en myndighet och därmed möjliggöra synergieffekter och effektivitetsvinster i dess tillsynsverksamhet. Det är mycket bra att landskapsregeringen tagit fasta på synergier och effektivitet. Talman, jag fortsätter citera. Landskapsregeringens tilldelade tillsynsansvar förväntas lösas inom nuvarande ekonomiska ramar. Givetvis även det positivt. Och jag tillskriver det finanspolitiska ramverkets införande. För oberoende hur vi bollar med resurser och deras placering inom borgens väggar eller hos en myndighet har all ny lagstiftning en kostnadsdrivande effekt. Det spelar ingen roll om det gäller vår egen lagstiftning eller implementeringen av EU-direktiv. Samtidigt ringlar kön till vår lagberedning sig allt längre. Det skulle vara intressant om sociala miljöutskottet kunde föra ett resonemang under arbetet med betänkandet på vilket sätt detta lagförslag tillför ålänningarna eller våra företag ett mervärde tack vare vår behörighet inom området. Vår självstyrelse ska inte vara ett självändamål. Den ska ge mervärden i form av trygghet, tillväxt och attraktionskraft. Att processa och implementera blankettlagstiftning som inte tillför mervärden riskerar att urholka våra ekonomiska möjligheter att satsa på det som verkligen utvecklar och stärker Åland och vår självstyrelse. Det som inte enbart är resurskrävande och tvingar oss till finansiering utan egentliga mervärden. Ordet prioritera är något vi politiker behöver använda oss mer av och reflektera över i utvecklandet av självstyrelsen. Att våga prioritera är även en grundbult i arbetet mot en stark offentlig ekonomi. Tillväxt, som har nämnts flera gånger idag, tillkommer på flera olika sätt. Att driva det offentliga Åland så kostnadseffektivt som möjligt, det ger ålänningarna mer pengar i plånboken. Det i sig är en tillväxtsatsning. Tack talman.
Två repliker har begärts och den inledande repliken går till lagtingsledamoten Ville Valve. Varsågod.
Ja talman, tack. Om man nu ska ge lite beröm till landskapsregeringen så är det åtminstone ärligt när det kommer till OMHM, där det också nämns i lagförslaget att OMHM har bristande resurser och inte har gjort någon tillsyn och inte kommer att klara av det i framtiden heller. Så Till den delen instämmer jag i det som ledamoten Holmberg framförde inledningsvis. Men man kan ju också notera att jordbruk nämns överhuvudtaget inte i det här lagförslaget. Vad betyder det här för den som vill tillhandahålla maskinuthyrning, ridtjänster, gårdsupplevelser, gårdsförsäljning, lantbruksturism? Allt sånt är sånt som kan falla in under konsumentsäkerhetslagen. Det nämns överhuvudtaget inte i lagförslaget. Det är en ganska stor grej på Åland, vilket vi kommer att få se under kördefesten här om några dagar. Det är överhuvudtaget inte nämnt, och jag tycker det är ytterligare en bra sak för utskottet att fördjupa sig, alternativt begära ett utlåtande från finans- och näringsutskottet. Tack.
Repliksvar, ledamot Holmberg, varsågod.
Tack talman, tack ledamot Valve. Jag noterar i lagförslaget som jag inte på det sättet har ordagrant bokstavligen läst flera gånger, men jag kan konstatera att ivern att lämna in remissvar har varit begränsat. Vad jag förstått så är det bara OMHM som har lämnat in remissvar. Våra två näringspolitiska organisationer har inte gjort det. Jag vet inte heller sen om det finns andra organisationer som har blivit tillfrågade med att lämna remiss. Men vi kan väl konstatera att vi ska inte överdriva det här lagförslaget heller. Det kan vara så att branschen är tillfylles nöjda med så som det är idag. Men jag tror att vi behöver ha en övergripande diskussion de kommande åren på vilken lagstiftning vi egentligen ska satsa på. För som sagt, resurserna är begränsade.
Andra replik till ledamot Valve, varsågod.
Dan, men jag tror man ska vara lite försiktig med att dra den typ av slutsatser. Att kommer det inga remissförslag så är alla nöjda, för att remisstiderna är oftast korta. Branschorganisationerna är stressade och pressade. De har tusen andra saker att fundera på. De tittar på lagförslag och kan inte riktigt läsa sig till vad relevansen är för dem. Och då blir det oftast så att man inte lämnar ett remissutlåtande. Så jag uppmuntrar och det starkaste, det behöriga utskottet, att fördjupa sig i den här frågan.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg, varsågod.
Tack talman. Ledamot Valve har väl kommit med en bra färdkost till social- och miljöutskottet som på det sättet kan bena i saken på ett bra sätt. Tack.
Följande replik går till lagtingsledamoten Anders Holmberg. Varsågod.
Talman. Tack ledamot John Holmberg. Intressant och bra anförande. Det här lagförslaget omfattar ju som sagt både produkter och tjänster. Hur anser finans- och näringsutskottets ordförande att landskapsregeringen ska se till då att de här reglerna blir rimliga för det företag inom turismen, idrott, evenemang, jordbruk och alla andra här på Åland som erbjuder tjänster till allmänheten? Och att det inte innebär ökade kostnader, att det blir dyrare. För allt den här tillsynen och övervakningen ska ju någon de facto betala. Kommer notan att skickas ut till alla åländska turistföretag, företag, evenemangsarrangörer? Hur ser finans- och näringsutskottets ordförande på det?
Repliksvar, ledamot Holmberg, varsågod.
Tack talman, tack ledamot Anders Holmberg. Precis som jag nämnde i mitt anförande, som jag också nämnde i en tidigare replik, så tycker jag att det är positivt att det i det här lagförslaget står att man ämnar hålla sig innanför de ekonomiska ramarna som finns. Och att man också gör saker, man flyttar resurser till ansvarsresurser till OMHM för att få en kostnadseffektiv tillsyn och översyn. Det tycker jag är positivt, och jag brukar ha väldigt skarpa glasögon på mig när jag läser de här lagförslagen just ur ekonomisk och näringslivspolitiska hänseenden. Och i det avseendet så är jag nöjd, för det känns på något sätt som att det är lite nytänk. Och jag tycker minister Josefsson nämnde vid ett flertal tillfällen också konkurrenskraften och att vårt näringsliv inte ska drabbas oskäligt. Så att det här är också en bra fråga som ska lyftas av social- och miljöutskottet under sin behandling.
Andra replik till ledamot Holmberg, varsågod.
Tack talman. Nej, men det stämmer. Men om vi går tillbaks till då de här alla arrangörerna till exempel som kan beröras av det här. Vi kan titta på turismen till exempel, gym, lekland, simhallar, äventyrsaktiviteter och så vidare. Riskbedömningar ska göras, olyckor ska rapporteras till OMHM, säkerhetsinformation måste finnas tillgängligt. Det är en hel del arbete som kommer att krävas av företagare. Och det fick vi höra av ministern att det kanske inte blir så mycket administrativt jobb. Jag upplever att när man läser den lagen så är det nog ganska mycket jobb som kommer att komma på företagarna. Och att det inte kanske kommer in så många remissvar. Det vore ju intressant att kontrollera när remissrundan har gått ut. Om man har skickat ut den som vanligt inför högsäsong när alla företagare inte har kanske tid att svara på ett remissvar. Men det ska vi kontrollera. Men däremot tycker jag det är bra om social- och miljöutskottet skulle begära in ett utlåtande från finans- och näringsutskottet i det här. Hur ställer sig ordförande Johan Holmberg till detta. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg.
Varsågod. Tack talman. Ledamot Anders Holmberg, det är ju inte så att man kan med ett EU-direktiv eller vilken lagstiftning som helst säga nej eller nej tack eller svänga den till minsta möjliga nivå som man själv tycker, utan man har ju ändå en nivå man måste följa. Sen är ju frågan om skulle det bli enklare då, billigare och bättre om vi skulle ha gjort en helt egen lagstiftning, inte haft en blankettlagstiftning. Det är jag väldigt, väldigt tveksam till. Jag tror nog att i det här fallet med den vision som landskapsägarna har så är det absolut bäst att ha en blankettlagstiftning. Det jag försökte föra fram i mitt anförande var att vi behöver ha en politisk diskussion om vilken typ av lagstiftning och behörigheter vi ska ha i framtiden. För det påverkar ekonomin i allra högsta grad. Sen är alla hjärtligt välkomna att lämna in frågan om utlåtande från Finans- och näringsutskottet. Det uppskattar utskottet. Vi kommer däremot att gå in i en väldigt intensiv period med budget 2026 så att tiden är begränsad. Tack.
Och därmed konstaterar talman att det inte finns några fler anföranden och diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet omfattas? Omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet. Och då kommer vi till ärende nummer 3 på dagens lista med rubriken Nu tar vi krafttag mot TBE. Det är fråga om en åtgärdsmotion nummer 14-2024-25. Det här ärendet avförs nu och tas upp på plenum den 17 september. Och så har vi ett ärende som ska föredras. Det är fråga om en skriftlig fråga. Ärende nummer 4. Kommer jaktlagen att träda kraft mitt i säsongen? Skriftlig fråga nummer 13-2024-2025. En fråga ska läsas upp av frågeställaren. Och efter det så ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. Försvaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning, men medan övriga yttranden då inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av minister Jesper Josefsson. Ordet ges först till lagtingsledamoten Veronica Törnros. Varsågod, lagtingsledamot Törnros.
Tack talman. Jag ställde den här frågan i slutet av augusti. Eftersom landskapsregeringen då ännu inte hade informerat jaktledarna på Åland kring huruvida den nya jaktlagen skulle träda i kraft mitt under pågående jaktsäsong eller om man skulle flytta fram i kraftträdande. Det som då var aktuellt var att den skulle träda i kraft den 1 augusti. Och därför ville jag den här vägen få ett svar av landskapsregeringen. Tack.
Minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Och tanken var med den nya jaktlagen som lagtinget behandlar i våras. Exakt som sades att tanken var att den skulle träda i kraft från 1 augusti, god tid innan jaktsäsongen. Och det är alltid det som alla har trott och hoppats på. Men sen precis i slutet av behandlingen i lagtinget så ändrar man en detalj i utskottet som sen föll, vilket blev anledningen att hela lagen då blev förskjuten och den är ännu inte klar. Vi hade hoppats att den ändå hade kommit inom augusti så att man kunde träda den i kraft helt enkelt. Men den är fortfarande under lagstiftningskontrollen och därav så har vi redan gått ut med för ungefär 2 veckor sedan att vi inte kommer sätta den i kraft förrän nästa säsong eftersom vi vet inte själva när hela den här lagstiftningsprocessen är klar. Det vore dumt att sätta den i kraft mitt under en säsong då det skapar bara förvirring och kaos.
Tilläggsfråga lagtingsledamot Törnros, varsågod.
Talman, men tyvärr var det den informationen som gick ut från landskapsregeringen. Att man kommer att sätta den i kraft mitt under säsong, bara lagstiftningskontrollen är klar. Och
ingen kritik mot någon enskild tjänsteman eller regeringen, men jag tycker att landskapsregeringen, den samlade landskapsregeringen, har kunnat vara lite mer proaktiv. Om man tittar på lagstiftningsprocessen så vet vi alla att Ålandsdelegationen fattar sitt beslut den 15 juli. Och det skickades sedan mer över då till högsta domstolen. Men det var först den 14 augusti som frågan gick över från justitieministeriet till högsta domstolen. Alltså den 14 augusti, då först går frågan över från justitieministeriet till högsta domstolen. Och där är det ju ändå en ganska lång beredningstid. Och jag är inte speciellt aktiv själv som jägare, även fast jag har jaktlicens. Men när de ringer och frågar att hur blir det nu? Att kan vi få ett besked? Och det är ändå tot i början av september. Med det här försöker jag bara säga att jag tror det är bra om landskapsregeringen kanske aktiverar sig lite mer med kommunikationen ut till berörda, i det här fallet då mot jägarna och jaktlagen. Tack.
Tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Tack talman. Absolut, i den bästa världen skulle det kommuniceras tidigare. Men nu var det precis i början av september som kunde tydligt gå ut med att vi ämnar inte att träda den i kraft. Men absolut, det hade varit bra om det hade varit 2 veckor tidigare, det håller jag helt med om. Men den interna processen gjorde så att det var då i början av september istället för 2 veckor tidigare. Och det var ju också jägare förstås som kontaktade förvaltningen och undertecknade, och det agerade vi på. Gick ut tydligt till media och också information till alla jaktvårdsföreningar att det här gäller den här jaktsäsongen. Så nu borde allt vara klappat och klart.
Och avslutande tilläggsfrågan, ledamot Törnros, varsågod.
Talman, om jag lite får spekulera här så tror jag kanske att den här skriftliga frågan också satt lite fart på ministern, att man borde fundera på informationen. Nu, jag har talat med 2 jaktledare idag. Ingen av dem har fått någon information till sig, utan man har läst beslutet då via media. Och det är kanske så det ska vara. Jag känner inte till hur kommunikationsrutinerna är på alla avdelningar. Men jag tycker i alla fall att det är bra att det här är hanterat nu, och samtliga åländska jägare vet att det blir inget avbrott här mitt i säsongen. Det som jag skulle ha varit bekymrad då, det är ju det att övningsmöjligheterna stängdes den 6 september. Efter det hade du ingen möjlighet längre att öva och skjuta. Och de förändringar som är i lagstiftningen, så det kräver ju att alla, till exempel i rådjursjakt och vilt, vitsvansgjort då, har det här, gjort det här skjutprovet. Så ja, vi ser var allting landar. Sen vill jag också säga att det är ju faktiskt så att när lagstiftningen går iväg härifrån så är det lagtingets lag som går. Det är inte landskapsregeringens. Det är lagtingets lag som går. Och lagtinget valde, ett enat utskott valde i det här fallet att göra förändringar som sedermera då följer lagstiftningsprocessen. Men det är den rättigheten vi har här, vi som sitter i Ålands lagting. Tack.
Avslutande tilläggssvar, minister Josefsson, varsågod.
Ja, tack talman. Ja, den ändringen skapar onödig kaos och förvirring hos jägarkåren. Det är bara, ja, men det behöver vi inte älta om. Men Jo, kommunikationen ut mot jägarkåren, det tror jag att kan bli bättre, och det är svårt, tror jag. Jag vet att jaktenheten har god dialog med jägarna, men vi har väldigt många jägare, tusentals. Att nå alla ur samma informationskanal med kort varsel, det är förstås omöjligt. Men man kan säkert via... Man når ut bäst via till jaktvårdsföreningarna. Sen hur den processen går ut, det vet jag inte. Och den processen kan säkert bli bättre. Men jag förstår också svårigheten i det, eftersom det är många jägare som... Ja, vi har tusentals jägare. Någon kanske jagar en gång per år, någon vartannat år. Att nå alla samtidigt med en information är väldigt svårt. Det är därför tacknämligt vi kan jobba snabbt med media och gå ut med information på det sättet åtminstone.
Och då konstaterar vi att landskapsregeringens svar antecknas för kännedom och det här ärendet är slutbehandlat. Och då har vi kommit till några ärenden som kommer att vara för kännedom. Vi börjar med några betänkanden. Ärende nummer 5 gäller distribution av alternativa drivmedel och byggande av energieffektiv laddningsstruktur. Det är fråga om lagförslag 25/2024-25 och finans- och näringsutskottets betänkande nummer 17/2024-25. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 17 september 2025. Följande ärende, som också är ett betänkande till kännedom, så är ärendet nummer 6 på dagens lista, laddinfrastruktur som del av hållbar omställning. Det är åtgärdsmotion nummer 13/2024-25 och finans- och näringsutskottets betänkande nummer 17/2024-25. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 17 september 2025. Ytterligare betänkande eller berättelse, det är ärende nummer 7 på dagens lista, landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2024. Det är då dels finans- och näringsutskottets betänkande nummer 18/2024-25, landskapsregeringens svar nummer 1/2024-25 och landskapsrevisionens berättelse nummer 1/2024-25. Det här ärendet tas upp till plenum den 22 september 2025. Och vidare till ärende nummer 8 på dagens lista. Det är fråga om en redogörelse över årsredovisning per 31/12/2024. Det är finans- och näringsutskottets betänkande nummer 19/2024-25. Det är redogörelsen nummer 2/2024-25. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum som hålls den 22 september 2025. Och ytterligare några ärenden för kännedom. Det är ärendet nummer 9 på dagens lista. En sammanhållen lagstiftning för behandling av kunduppgifter inom socialvården och hälso- och sjukvården. Och det är lagförslaget nummer 28/2024-2025. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum som hålls den 17 september 2025. Sedan har vi ärende nummer 10. Med rubriken Ålens vaccinationsregister med påminnelsefunktion. Det är fråga om åtgärdsmotionen nummer 15/2024-2025. Det här ärendet tas upp till behandling vid plenum den 17 september 2025. Nästa plenum hålls den 17 september 2025 klockan 13.00. Plenum är avslutat.